Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är ett speciellt avsnitt ni har framför er, speciellt på så sätt att vi bandar det fredag den 16 september. Men idag när ni hör det här så är det måndag den 26 september. Jag ska till USA, således så får det bli en sån här lösning. Men det är också en väldigt rolig lösning i och med att det här avsnittet sammanstrålar med att Olof Lunds senaste bok nu finns ute till försäljning. Den heter Templet i öknen och Olof är tillbaka i Toto-studion. Välkommen!
Tack!
Hur är läget?
Jo, men rätt så bra. Det är ju alltid lite, när man satt ihop en bok så är man ju alltid lite spänd på hur den ska tas emot och liknande. Och det är ju kul att prata om boken och så. När man har suttit mycket på sin egen kammare och skrivit så är det ju alltid kul att... Ja, bryta sina tankar och synpunkter med andra som har tagit del av boken.
Jag såg att du på Twitter för några dagar sedan skrev att det alltid är en otrolig känsla att hålla en bok i handen för första gången när den är tryckt. Så kan du utveckla den känslan?
Ja, men det är ju något när man liksom börjar och man skriver de första sidorna och man sitter och räknar. Jag räknar mycket tecken och jag vet liksom hur lång den ska vara. Och, ja, men man brottas med det och kommer det bli någonting och... Ja, det har ju varit, det går fram och tillbaka. Folk som inte har skrivit en bok fattar kanske inte fullt ut hur mycket man ändrar och fixar och rättar och så. Och sen läser man in boken. Det är alltid lite ångest för då har man skickat den till tryck och så läser man in den och upptäcker man alltid några korfel. Mm. Bland annat var det två har eller har. Någon har missat, jag också.
Tror det var något med en parentes på sida 124 också.
Ja, så kan det ha varit. Men det är alltid lite ångest. Men så just när man får boken, att man verkligen, allt det arbete, alla de timmarna är faktiskt en bok i kött och blod, är det ju inte. Men det är ju en otrolig känsla faktiskt. Nu har jag ju haft förmånen att skriva flera böcker, men den känslan försvinner inte, utan det är otroligt.
Nej, men jag tänker att du får fortsätta skriva böcker, för att du är en favoritgäst om vi liksom ska prata i totospråk och många som ser fram emot när du kommer. Så fortsätt köra en per år så här, så får vi anledning att ta in dig i studion.
Ja, precis. Det är ju de som hånar mig och säger att jag bara är här, men jag har faktiskt varit här även utan bok och mångla ut.
Jag tänker också att det var en hel del lättnad i den där känslan också, i och med att det här släppet omgärdades av en tidspress på ett annat sätt. Alltså jag menar, allsvenskan enligt Lund, eller landslaget enligt Lund, kan ju
tidlöst
komma ut lite när som helst, men den här boken skulle ju ut med lite distans till VM. Det hade ju tappat lite fart om den hade släppts i mars, 3 månader efter VM.
Absolut, så är det ju, och det var ju ett rätt, Tobias Nielsen som jag lärde känna en gång i tiden på Expressen, han var 19 eller 20 år, ett stjärnskott på Nöjet, och jag var en valpig praktikant som var 10 år äldre när jag klev in på Expressen i januari 1996. Han har ju nu ett förlag och han kontaktade mig, eller vi var faktiskt ute en sen kväll på bokmässan förra året, och det var där liksom det vi började prata om liksom författarskap, och han tyckte jag kunde utveckla mitt skrivande, och så kontaktade han mig i februari, så käkade vi lunch i början på mars, och i början på april hade vi bestämt att ja, men ska du inte skriva om Qatar, du har ju varit där och så, och då fick jag sätta en jädra fart helt enkelt. Men det var kul, och också jävligt lärorikt att titta tillbaka och där jag fattar liksom, för det första hade jag aldrig kunnat skriva den här boken utan alla mina år som journalist, för jag kan liksom dra erfarenheter, och sen också hur jag har glömt saker, som att en vecka efter att Qatar fick VM, då presenterade de att det skulle stå Qatar Foundation på Barcelonas tröjor. Att det liksom på något sätt hängde ihop. Mm. Det är sånt, det mönstret ser man idag. Det såg man inte då. Ett halvår senare köpte de Paris Saint-Germain.
Ja, det är väldigt mycket backtrack-pussel du lägger i den här boken.
Ja, och du gör ju det för oss som läser boken, vilket jag tycker gör en fantastisk. Du sa det innan. Jag fick ganska kort tid på mig att läsa boken. Jag fick den igår och satt upp i natt och nu i morse. Men det, liksom, det var driv genom hela boken.
Du
det
sa
var
ju också att jag behöver bara 3 timmar.
Ja, det sa jag. Visserligen. Jag behövde kanske någon timme till. Men det ska, förutom drivet och att liksom... Ja, men jag kan säga att det var lättläst, för låter det som att det är en barnbok. Men just det här pusslet la ju du åt mig. Och så, de här grejerna kommer ju såklart... Jag har inte jobbat med, jag har inte tänkt på det på det sättet heller. Så när man läser boken så får man det pusslet lagt. Och det tyckte jag var härligt.
Ja, och jag, för mig har det varit otroligt lärorikt eftersom jag, menar, jag kommer ju jobba med VM i Qatar, så att jag ser det också som att jag gjorde lite research inför jobbet, och jag har lärt mig otroligt mycket och också liksom saker och ting jag har gjort. Ja, men man, jag drar ju ända tillbaka till när jag bevakade Lennart Johansson. Jag är ju rätt kritisk mot oss journalister, alltså jag räknar in mig själv där, att vi svenska journalister svingar gärna oss upp på en vit springare och berättar för hela världen att vi ska bojkotta VM. Men ingen av oss har gjort jobbet och varit där liksom och ställt frågorna i förväg. Utan det är ju lätt att göra nu ett år, två år när, det har varit, när debatten har varit som mest.
Och utan att avslöja för mycket så tycker jag att du resonerar bra kring det i slutkapitlet.
Den vanliga journalistiska principen är ju att man vill förenkla komplicerade samband. Jag går ju åt andra hållet här. Jag komplicerar ju det här.
Exakt.
För att för mig är det mer komplicerat. Jag menar, alla vi har ju jobbat på kvällstidning och jag älskade min tid på Expressen på många sätt. Jag lärde mig nästan allt jag kunde där. Jag tycker att kvällstiden är fantastisk på det sättet. Men jag har ju också skrivit de här krönikorna där man slår in en väldigt öppen dörr. Det vill jag inte göra längre, för att jag kan inte helt enkelt kring Qatar. Det är för komplicerat.
Mm. Underbart. Vi ska prata mycket mer om boken alldeles strax. Jag måste bara fråga, i och med att den här boken heter Templet i öknen, under rubriken Så köpte Qatar världens största sport. Har bokprefixet enligt Lund nu gått i graven?
Ja, jag vet inte riktigt. Det kanske kan komma tillbaka. Det är ju ett fint inslag i Alla mot alla denna säsongen också, där de kör många enligt Lund.
Jo tack, har man sett.
Jag bytte ju förlag och de var liksom sugna på att göra någonting annat. Det är ju inte jag på, det är ju inte min nuna på omslaget, vilket jag på ett sätt tycker är rätt skönt. Jag tycker det är en rätt härligt omslag med Doha på baksidan, det är skyline och lite så. Man leker lite.
Lekfull bok.
Ja, precis. Men så att jag vill absolut inte säga att enligt Lund har dött, och jag vet att till och med i nya offside tror jag det är en annons som är makt och mutor enligt Lund, så att de leker lite med det från förlagets
sida. Har ni lekt lite med Qatar enligt Lund eller VM?
Nej, jag hade nog den tanken, men det dog. Den hästen kom inte ens till start under det här nya förlaget.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle högläsa den första sidan. Det står ju inte benämnt som något typ av förord. Det kommer en prolog benämnd senare. Så att jag vet inte riktigt vad du vill kalla den här första sidan. Du kanske har en bra titel på den.
Nej, det är mer bara att man ska få sig en rivstart.
Ja, men det är en otrolig ingress, ja, måste jag säga. Ett av världens minsta länder. Ett land utan minst 8 jättearenor, vilket var kravet. Ett land villigt att satsa 200 miljarder dollar. Ett land där FIFAs rapport inför VM-omröstningen slog fast att hettan var en hälsofara. Ett land som låtsades att ny teknik skulle kyla ner arenorna, men där planen var att spela VM på vintern. Ett land som inom citationstecken lovade ett klimatneutralt VM. Ett land som saknar demokrati. Ett land utan pressfrihet. Ett land där kvinnor måste be män om tillstånd för att gifta sig, men där män kan ha upp till 4 fruar. Ett land där homosexualitet är kriminellt. Ett land utan respekt för mänskliga rättigheter. Ett land som bedrivit rovdrift på migrantarbetare, där löner uteblivit, fackföreningar förbjudits och pass beslagtagits. Ett land där tusentals migrantarbetare dött. Ett land som kandiderade genom att betala mutor. Ett land som utövade politiska påtryckningar och löften om investeringar. Ett land som anlitade spioner för att påverka. Den 2 december 2010 utsågs likförbannat Qatar till värdnation för fotbolls-VM 2022. Och protesterna var marginella. Hur hamnade vi här? 5 plus inledning på en bok.
Ja, verkligen.
Alltså, om man är intresserad av fotboll, världspolitik, I mean, you name it. Jag fattar att liksom en bok om hur fotbolls-VM hamnade i Qatar inte är för alla. Men för oss som det är för, och för de som kanske känner lite lätt på den. Jävla inledning du har där.
Ja, starkt. Tack för det. Det gläder mig. Jag har jobbat på utveckling, och det handlar ju också om att man tar lite, ja, men liksom att man bollar med dem man skriver med och så. Det har varit kul på det sättet att utmana sig själv.
Sen tar ju den här boken avstamp i en januariturné för nästan 11 år sedan. I januari 2012 så var ni i Qatar. Du och Niklas Jarelind och Anders Andersson, bland de som folk känner igen från kommentering och expertis. Det här är alltså ett drygt år efter att man har tilldelats VM. Då var väldigt mycket fokus på att Sverige skulle spela mot Bahrain och att där klämde skon verkligen etiskt och moraliskt. Det var inte speciellt många som lyfte på några funderingar kring Qatar som land och allt vad det innebär. Och det tycker jag var jävligt liksom, intressant som startpunkt, att det har hänt så oerhört mycket på de här 10 åren. Så jävla mycket fokus har förflyttats till Qatar och att det fanns att se redan där, men att alltså, så fungerar väl tiden. Tittar ingen så frågar ingen. Även fast det ligger väldigt många tveksamheter under de där stenarna.
Ja, och jag tror att det inte fanns något intresse för frågan helt enkelt. För att det var för tidigt väckt. Det låg för långt bort. Jag tror att folk knappt kunde sätta sig in i det. Och jag vet, jag skriver senare i boken om att lite, någon månad senare så köper ju SVT och TV4 och alla de nordiska tv-bolagen rättigheterna. Och jag har kollat liksom pressarkivet. Det är ju inget negativt om att liksom att lämna tillbaka rättigheterna eller, alltså ingenting, för att vi var så aningslösa. Jag säger vi, för att jag var rätt, det är ju öppen med liksom i den boken, om jag hade liksom förstått vidden av sporttvätt eller sportswashing som började där, så hade jag kanske gjort det på ett annat sätt. Det är klart att jag skrev lite blogginlägg, men fokus låg på att Sverige hade flyttat sin resa. De skulle egentligen åka till Bahrain. Då hade det varit arabiska våren året före och de hade fängslat bland annat en målvakt och gått hårt åt. Så Amnesty säger att ni kan inte åka till Bahrain. Då åker man istället för spelarnas säkerhet till Qatar. Det fanns inga politiska hänsyn från landslagets sida.
Men jag tänker, efter att ha läst då inledningen på boken och det här avstampet i januariturnén i Qatar. Jag menar, där och då så var det väl fortfarande så att pressfriheten var rejält inskränkt. Demokratin också. Homosexualiteten var förbjuden. Alltså det fanns ju väldigt mycket som gäller idag även då, utan att det var speciellt stora och höga
protester. Skillnaden idag är att de har washat det en hel del, så egentligen så borde vi vara då kanske lite förblindade, men så är det väl inte tack vare journalisterna som faktiskt har uppmärksammat
att ingen opponerade sig mer där och då.
Nej, jag tror inte frågan fanns riktigt, och då lyckades på något sätt fotbollsförbundet hålla isär de här frågorna, även om vi naturligtvis ställer frågor om Bahrain, och jag ställer ju frågor till Tobias Hysén som är ju med där, och hans brorsa har ju precis kommit fram ut som homosexuell, och han säger liksom något sånt, ja men det vore fel om vi som gäster kom hit och kritiserade hur det är här. Alltså, och jag förstår det, för att vi var liksom inte inne, vi hade inte sett de här mönstren som faktiskt framkommer senare. Och jag är ju inne också på det du säger, Thomas, liksom, deras sporttvätt har ju inte funkat i Sverige. För går du, de som är fotbollsintresserade i Sverige och du frågar om Qatar, så tror jag de flesta har en rätt negativ bild av landet. Så att om det är kanske 15 länder eller 20 länder i världen där det inte har funkat, tyvärr tror jag kanske det funkar i resten av världen, för att de ser mer häftiga turneringar, eller att de har PSG med Neymar, Mbappé och Messi och så. Jag tror att där tittar man inte. Men det kan man också, jag menar, vem lite senare det året så flyttar väl Zlatan till PSG. Mm. Och jag menar, under de 4 år han är där, jag tror nästan inte det ställs en enda fråga om, jag menar, indirekt kom i dina löner. Samma med, måste man också punktera, Karolin Seger och Kosovo Aslan är ju också där. Det ställs inga frågor i det ämnet, för ja, vi är okunniga, vi såg det inte, och det kanske hölls ifrån. Idag är det ju naturligt, när Isak går till Saudiägda Newcastle United, kommer åtminstone frågan upp. Jag har i och för sig inte sett många som har krävt att han ska inte spela där. Det finns väl kanske någon, men rätt få, för alla fattar hur det funkar. Men frågan är uppe i varje fall, vilket jag tycker är bra.
När du backtrackar och lägger det här pusslet, vad känner du och tänker då?
Ja, men lite att det är klart att jag tycker att det är ett misslyckande för oss och för mig. Ja, men att jag inte såg det bättre, att jag inte såg det tydligt, att jag inte såg mönstren, att jag menar, då hade de ju köpt Paris Saint-Germain, de hade, jag menar, jag skriver till och med, jag läser i Gulf Times att de en Ferrari-bil kör där på och nu har de liksom 10 Formel 1-lopp. Alltså, att jag inte såg det tidigare. Sen har jag ju skrivit om det genom åren och har ju varit en av dem som har varit jobbiga på presskonferenserna när vi har varit i Abu Dhabi och ställt de här frågorna till Erik Hamrén, Jan Andersson och liknande, och till spelare. Hur ser ni på att ni åker hit och träningsspelar? För jag tycker att åka dit och träningsspela, det tycker jag det är fel. Man kan skicka dit delegationer, men åka dit och träningsspela tycker jag är fel. Men jag var för okunnig 2012, det är helt tydligt.
Toto Pelotto är oerhört glada och stolta över att välkomna ner Sambla i vår pansarkryssare till podcast. För Sambla har ni givetvis inte missat. Eller? Sambla hjälper enkelt dig att såväl jämföra som att samla dina lån till ett. De jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt så att du kan välja det lån som passar dig allra bäst. Hur bra? Hur bra som helst såklart. Och man ansöker lika tryggt som enkelt på samla.se. Så har du något gammalt lån som ligger och skvalpar där i ryggsäcken eller ett bilån eller kanske ett lån för någon gammal renovering som dragit iväg med räntan. Thomas Wilbacher. Ja, då rekommenderar vi starkt att du hör av dig till Sambla som finns tillgängligt bara ett samtal bort och så hjälper de dig att se över dina lån och hitta den bästa lösningen för just dig. Sambla.se, ansök tryggt och enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Lystring, lystring. Vet ni vilka som är tillbaka och sponsrar Toto Balotto? Och nu vet jag att många kommer bli glada. Vi får ofta frågor om vi har någon kod till just det här varumärket. Vi förstår varför, för detta är alltid exklusivt tillsammans med dem. Ska jag säga vilka det är eller? Ja, Toto Balotto är sponsrat av Myrkvist. Jajamensan, det svenska skovarumärket som går från klarhet till klarhet och växer så det knakar. Både i Sverige och faktiskt också utomlands. Det är ingenting som förvånar mig. För jag har ett par av deras skor sedan tidigare kampanjer när jag utnyttjat deras kod. Och det är inget annat än högsta jävla kvalitet. De designas i Sverige men sen sker själva tillverkningen nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst ska ni veta, utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Så vi pratar högsta möjliga kvalitutta. Nu är hösten här och man kanske har insett att det är dags att skaffa sig ett par nya skor. Och här kommer då ett tips som alla borde lyssna in på. Istället för att köpa ett par halvdana skor som kanske bara håller ett år, så tycker jag att det är bättre att satsa på riktigt bra kvalitet. Och det är där Myrkvist kommer in i bilden. De har sneakers och trainers, de har även bälten, strumpor och andra accessoarer. Men just nu är det givetvis boots och andra passande skor som gäller. Själv har jag ett par Abisko Dark Brown Country Calf. Och vad är det här då för sko? Jo, det är en ganska hög doja. Och den här skon använder jag året runt. Jag har en extra sula för att göra den varm när det är kallt ute. Men som nu till exempel när det är höst ute och fortfarande ja, men helt okej temperatur. Oavsett vilket väder det är, om det regnar eller om det är molnigt. Sådär. De här skorna funkar precis i alla väder. Abisko heter de om det är någon som vill rygga mig. Men gå gärna in på myrkvist.se och kika runt. Koden, det är den ni vill ha va? Toto22, alltså Toto22. Myrkvist.se, eller om man bor i Stockholm, då har de en butik i Modgallerian. Så det bara går dit. Erbjudandet gäller till den 9 oktober. Tack Myrkvist för att ni har så snygga skor och för att det är så hög kvalitet så man kan ha dem banne med hela livet. Stort tack! Nej men jag tänker bara på det, jag har ju boken så himla färsk och det jag landar i någonstans eftersom du tar upp så många olika delar då i den här sportswashingen, influencers, sponsorer till mästerskapen, stora varumärken, att det blir en sån stor kraft med allt från Beckham till Coca-Cola om man får säga så, alltså det, jag förstår ju liksom att världen har svårt att stå emot det och att det i många länder tvättas över och att folk då lyssnar på Peter Schmeichel att hej, vi pratar om fotbollen här bara. Det är det ena som så här, jag lämnas med när jag läser boken. Att jag förstår verkligen den kraften de kommer med alla de här delarna och personer och företag som de har med sig. Det andra är lite det som du avslutar med och det du skriver om också med Annie Lööf. Alltså, vems ansvar är det här? För det finns ju så många olika delar. Och det blir mycket skuld också på fotbollssupporter. Ska man känna? Robert Laul skriver att fotbollssupporter ska bojkotta och titta ens på mästerskapet och följa det här. Och där tycker jag också, jag lämnas lite efter att ha läst boken. Att så här, ja, vems fel är det här? Och, så här. Och när jag åkte bilen in, då landade jag i en sak. Och det är ju att fotbollen har accepterat att Qatar har VM 2022. Och vilka är det som bestämmer i fotbollen? Och då landar jag liksom ändå på att det är FIFA som har gjort det här möjligt. För de hade ju kunnat sagt nej. Allt det du tar upp där, om det hade varit ett annat land utan så här mycket pengar, om de hade rent ekonomiskt och kanske också politiskt spelat på samma spelplan då.
Vi
som läste Qatar.
Ganska många anledningar.
Ja, ganska många, så det behöver vi inte återupprepa. Så hade det varit väldigt lätt för FIFA att säga, vet ni vad? Ni har inte ens ett alternativ här. Ja, nästa, vilka fyra andra hade vi? För jag tycker det är svårt att skuldbelägga supportrar. Jag tycker att det blir en... alltså, den moraliska frågan är kanske inte så svår. Alltså, ingen jag känner i alla fall tycker att det är bra att VM spelas i Qatar.
Men fast det finns väl en moralisk fråga i det?
Ansvarsfrågan, här... skuldfrågan och lite moralfrågan tycker jag du pratar mycket om här, eller skriver mycket om här i boken.
Ja, och den är ju, det är ju den som jag tycker är så komplicerad. För det är ju klart att inte jag tycker inte heller det är bra med Qatar. Men å andra sidan, vi var ju inte så kritiska mot Ryssland heller. Och jag menar, mycket av det som skrevs i början, det är klart ryska män har väl inte fyra fruar. Men annars är det ju mycket av det som skrevs i början stämmer in på Ryssland också, och där de här organisationerna, idrottsorganisationerna, nu har då FIFA reformerats delvis, men mycket av dem, de lämnar ju det till de här länderna för att man på något sätt accepterar det. Man är kroniskt behov av pengar, man tar pengarna och så tittar man åt andra hållet, och det är vi ju många som gör. Jag menar, jag jobbar på TV4 som ju liksom, Gusten, du är ju också där, och då är det ju ändå så att ja, men vi har köpt rättigheterna, ska vi då sända liksom, ska vi jobba med det? Och jag landar liksom att jag som journalist kan ju inte, ja, om jag skulle dra den gränsen att jag inte kan åka till VM i Qatar, ja men då kan jag ju inte jobba med Champions League, för jag kan ju inte bevaka Paris Saint-Germain eller Manchester City som ägs av Abu Dhabi. Alltså, det är jättesvårt, jag tycker att...
Men jag tycker att du tar upp ett bra exempel i boken där du citerar Annie Lööf som tycker att vi ska bojkotta VM.
Hon intervjuades i SVT:s Min sanning i februari innan Sverige möter Polen och får frågan, det är lite korta frågor, ska vi bojkotta VM? Ja, för där kränker man mänskliga rättigheter dagligen. Nu ska du ju säga så att Annie Lööf har haft en tuff höst och har ju avgått. Ja. Så att, men hon blir ändå ett ansikte för populismen som är kring VM i Qatar när hon säger det. Och då vet ju jag, för jag skriver en krönika rätt tätt därefter om att jag vet ju att hon satt i den regering som tog beslut om att öppna en svensk ambassad för att ta del av den expansiva katariska marknaden.
Att det var viktigt till och med.
Precis.
För Sverige.
Ja, och då är det liksom, ja, är det okej att vi ska, Volvo-maskiner bygger den nya staden Lusail där finalarenan ligger, eller att det är svensk teknik som gör att det kan landa 1500-1600 plan om dagen, en miljardorder till ett Linköpingsbolag, eller Scania-bussar, eller ABB som skulle hjälpa till med kylningen och ja. Vi är ju med på olika sätt oavsett.
Men håller du med om att det är lätt att landa i då att vi hade ju kunnat bara stoppa det här genom att inte bjuda in det? FIFA hade ju kunnat stoppa det här, så hade vi inte varit här nu.
Absolut, men då var ju den organisationen ännu mer korrupt än vad den är idag.
Exakt.
Liksom.
Det är väl svaret?
Ja, där är svaret.
För du blickar ju också lite framåt.
Och det går inte heller att säga att det är som Pets Michael sa, att det är upp till politikerna. För FIFA låter ju inte politikerna bestämma över FIFA. Utan vi är med i den organisationen, vi får ta den på plus och minus.
Men är det inte, vi kan ta ett par varv kring det här, om jag bara får börja med en fråga kring det här. Är det inte otroligt ändå att med allt som varit kring i synnerhet det här världsmästerskapet, men också med då Rysslands VM i ryggen med tanke på vart Putin tagit vägen sedan dess, är det inte otroligt att FIFA inte sätter, ja men, någon form av kravspes i första rummet från och med nu? För att jag menar, två fel gör inte ett rätt. Bara för att man har gjort fel tidigare så behöver man inte fortsätta göra fel för att liksom säga att ja men vadå, nu har det ju varit så här, så att då är det lika bra att fortsätta. Det går ju faktiskt att säga, det här blev inte bra, det här är ingenting vi kan, ja men, stå bakom eller som vi vill fortsätta med. Jag fattar också att processen med Qatar-VM, den var så långt gången redan för några år sedan att det är svårt att blåsa av. Ännu svårare nu med bara några månader kvar. Men framgent så kan man ju verkligen, om man vill, FIFA, UEFA och övriga större organisationer som står bakom de här godhetsbanderollerna, att det här har ingen plats i fotbollen, inte det här heller, inte det här heller. Men så, alltså så här, ja, men rättesnöret är det kortaste som finns i de där organisationerna. När Saudiarabien nu går in och ska söka 2030?
2030 talas om ihop med Grekland och Egypten.
Och då är det, alltså så här, för mig blir det helt, alltså, men de sa, uppåt de har... väggarna att man inte börjar med att så här, för att söka ett mästerskap i framtiden så är det här en kravspec vi har.
Ja, och då kan man ju säga två svar på det. Det ena är ju att allting styrs av pengar. Och FIFA har ju sponsorer med koppling till Qatar. Men inte minst sportkanalen Bein Sports, som ju är ägd av Qatar, som köper rättigheter för enorma belopp. Alltså det är liksom pengakranar från olika håll. Och skulle man liksom konstra med det här så stryps de pengakranarna. Och det är ju så att Infantino, FIFA-basen, han bor ju i Doha sedan förra hösten, tror jag, han flyttade dit och hans barn går i skola. De är ju så nära, och han är ju otroligt nära i Saudi också, var ju på den här boxningsmatchen som var nyligen i Saudiarabien. Så att de här pengakranarna, de är så stora och de är svåra att klara sig utan. Det är det ena liksom kring att varför man inte gör någon förändring. Det andra är ju att en förändring som FIFA gjorde, förutom att man ändrade att det inte är 23 gubbar eller 24 gubbar, var det, två var ju avstängda när de röstade, så är det ju nu då alla nationsförbund som röstar. Det vill säga att det går ju naturligtvis att köpa nationsförbund om man vill muta dem, men de ser åtminstone hur de röstar. Det vill säga att Frans Beckenbauer och de som satt i FIFAs exekutivkommitté, de kunde ju sälja sina röster till alla, och så sa de, jag röstade till er, för det gick inte att kolla. För man bara såg att, men herregud, det vill säga, det har man ju åtgärdat. Sen har man ju också åtgärdat att nu finns ju mänskliga rättigheter som ett krav. Men man kan ju fråga sig, vad betyder det kravet när man gav det första klubblags-VM utökade till Kina? Då inser man ju att det måste ju finnas sådana kryphål i den bestämmelsen att det spelar ingen roll.
Jag blir bara dyster.
Ja, jag också.
Det känns helt hopplöst.
Ja, lite är det ju, därför att de här organisationerna är så otroligt mäktiga, de är autonoma liksom. Vi kommer inte åt dem, det är till och med svårt för oss journalister, att vi får ingen insyn, vi kan inte ställa frågor. Jag menar, jag har sökt både Infantino, fick jag ju ställa en fråga när vi var i Qatar, och jag menar, jag har ju träffat hans närmaste man, som är ju en svensk, även för han är uppvuxen mycket i utland, Mattias Grafström, som jobbade med honom, och jag menar, jag kan ibland liksom söka honom, få något svar, och hur är det i Sverige och så, men jag får liksom inga konkreta svar, jag får inte intervjua honom, jag får inte, alltså de går inte att komma åt. Det går inte att ställa dem till svars. Och det är ju samma med, jag tycker liksom, ett av de bättre kapitlerna är ju det som handlar om Nasser Al-Khelaifi, som ju är ordförande för Paris Saint-Germain, även ordförande för den här sportkanalen Bein Sport, som nu sitter i UEFAs exekutivkommitté, alltså som Katarier i Europeiska fotbollskonfederationens exekutivkommitté, och dessutom ordförande för ECA, European Club Association, och där han ju stormade in. Det finns ju olika uppgifter, men han stormade i varje fall in med sin sportchef Leonardo efter de hade åkt ut mot Real Madrid i mars i år, och det bröts en flagga åt en av de assisterande, och han ska ha skrikit saker till en Real Madrid-anställd som filmade honom. Och liksom när domen smygs ut några månader senare, sådana grejer som undersöks, för han blev ju anmäld av den holländska domaren. Det brukar ju ta några veckor, men det tog flera månader, smögs ut en fredag i något helt annat dokument, och Leonardo straffas, och 8000 euro i PSG, de måste ju garvat åt det bättre. Och Nasser nämns inte. Nej. Alltså, det är den makten de sitter, att liksom han kan inte vara med och storma in, och eventuellt var det han som bröt den assisterande flagga. Och det händer inte ett skit.
Befarar du då att det här världsmästerskapet bara ännu mer kommer understryka att det finns ingen väg tillbaka till någon slags rätt och riktigt och rent spel?
Ja, men då får man ju tyvärr säga att det har ju aldrig funnits något rent spel. Alltså egentligen sen Havelange. Och egentligen var det ju inte bättre. Jag menar, han som var, om man nu går långt tillbaka kring de här organisationerna, Stanley Rowe, en engelsman som var fram till brassen Havelange tog över 74. Jag menar, bara det att han tvingade Sovjet att spela ett VM-playoff mot Chile på den arenan där Pinochet hade spärrat in folk efter kuppen några månader tidigare och torterat dem. Och Sovjet sa, vi spelar inte på den arenan. Då blev ni avstängda. Då gick Chile till VM. Han ville ha med det vita sydafrikanska fotbollförbundet med. Och sen kom brassen Havelange, som han utvecklade i fotboll, men han komperade ju hela organisationen. Det har ju varit, jag menar, Tyskland mutade sig till VM 2006. Sydafrika 2010.
Det har varit piss hela tiden.
Det har varit piss hela tiden.
Någonting säger mig ändå att det fanns en kollektiv önskan om en renare värdegrund i alla fall tidigare. nu så känns det ju som att fler och fler för varje kvartal och halvår som går mer och mer bara liksom förlika sig med den karusell som snurrar allt snabbare. Och att det är så här det fungerar. Och
eller?
Det är jag upplever att
så här. Fast vi pratar om det.
Jo, absolut.
Det gjorde vi inte absolut, på samma sätt.
Men vi pratar om den. Men du är ju samtidigt också oerhört skeptisk till någon typ av positiv förändring. Utan det är så här det kommer se ut. Antingen så är man med och gillar läget. Eller gillar läget behöver man inte göra. Men man är med på karusellen och konsumerar fotbollen.
Ja, men jag hoppas ju att det är ett tecken på att organisationen ändå tagit något intryck av att VM för damer 2023 går i Australien, Nya Zeeland, VM för herrar går i då. Mexiko är väl lite speciellt, men ändå USA, Kanada, även för det finns ju de som är kritiska mot USA som har dödsstraff och så. Men ändå demokrati så att säga. Samma EM, samma OS, det är också mycket demokrati. Men jag är ju rädd att de här pengarna kommer leta sig in och påverka ändå. Därför att det är liksom tjuv och rackarspel. Alltså makten i de här organisationerna går till de som har pengar helt enkelt. Och så är det i alla organisationer. Jag tror vi ändå går ett steg i rätt riktning när vi pratar om det. Jag är inte lika omedveten som jag var 2012 när jag landade i Qatar första gången. Och jag tror inte den normala fotbollskonsumenten i många länder i Europa är lika okunniga kring alla de här. Sen är det jättesvårt att ändra på det.
Nej, men, och jag tror, jag menar, man skulle kunna bli ännu mörkare i ett sånt här avsnitt och sen så...
Erik Niva mörk.
Nej, men på ett sätt, nu pratar vi om det här, vi pratar om FIFA och väldigt stort fotbolls-VM och sen så kan du ju bryta ner det här. Du har ju själv skrivit böcker om matchfixning och agenter och svarta pengar och påtryckningar och så det finns ju många delar av fotbollen som verkligen är mörk. Tillsammans med det här då, så blir det ju lätt att vara dystopisk kring framtiden. Jag tänker bara att anledningen till att jag protesterade är ju också alltså mot att men det var lite bättre förr, är för att då kanske vi inte bevakade lika mycket och vi gjorde inte samma journalistiska arbete kring de här frågorna. Så att det är mycket som säkert är mörklagt också och mycket som vi inte vet om. Och jag menar, hur många ligatitlar liksom har delats ut till lag som har köpt dem genom åren? Det kommer vi aldrig få veta såklart, men jag kan ju gissa att det är ganska många i världsfotbollen. Och hur många matcher har varit uppgjorda när matchfixningen blev liksom stor och utbredd? Hur många läggmatcher har vi på högsta nivån till och med i världsmästerskap? Säkerligen ganska många. Marcus Birro brukar prata om Sydkorea mot Italien där. Alltså det finns ju hur många som helst sådana matcher som man skulle kunna gå till.
Ja, nej, och det är ju klart. Sen finns det ju så massa positivt med fotbollen också. Får man inte glömma bort.
Man måste gör det verkligen det?
Ja, men det tycker jag att det gör. Att den,
supportkulturen.
Den kollektiva liksom glädjen som några av de bästa upplevelser jag haft i mitt liv har ju varit kopplad till fotboll och den upplevelsen. Liksom kollektiv glädje, euforin, allting och jag menar, all fostran, all tid man spelat själv och allt det. Det är klart att det finns massa, det är ju därför många av de här söker sig till, eller liksom den mörka sidan söker sig hit, för de vill ta del av det, de vill liksom sola sig i det positiva. Jag tror att enda chansen till att vi åtminstone ska putta det i ett rätt håll, det är ju att liksom fortsätta belysa det här, fortsätta trycka på. Och jag tror framförallt att svenska fotbollsledare, vi kanske får inse att om man ska vara som Norges Lise Klaveness, som är ny ordförande som åkte ner på sin första FIFA-kongress. Det var i och för sig ett årsmötesbeslut i Norge att man skulle åka ner dit och vara kritisk. Men hon gjorde ju inte sig några vänner och man halkar ur de bästa rummen. Man får inte vara med och säga till dem. Men det är det kanske värt för att stå upp för någonting annat och faktiskt försöka driva det. Där har ju svenska fotbollsledare varit. Karl-Erik Nilsson är ju mer slipad politiker. Därför är han också första vicepresident i UEFA.
Jag tycker också att det finns någonting mycket mer utbrett här hemma i Sverige än bara hos de högsta hönsen på förbundet. Alltså det var väldigt, väldigt tydligt hur många som började ropa bojkotta VM och bu till VM i Qatar när vi väl hade torskat mot Polen och den svenska chansen var bränd. Det finns ju något liksom hyckleri i det också. Antingen så stod man upp för 4 år sedan. Jag fattar att jag förstår verkligen att det var grumligt för 10 år sedan. För att det är så långt bort i tiden, ett VM 10 år senare. Att det inte diskuteras mer, att det inte väcker folks intressen att ifrågasätta. Ja, men det finns något jävligt naturligt i det. Men ju närmare vi har kommit VM i Qatar så har ju det här blivit mer och mer aktuellt. Fler stenar har lyfts på och så vidare och så vidare. Fler kritiska frågor har ställts. Men att ta steget ut att börja prata bojkott och minsann höja rösten om hur fel allting är i Qatar först efter att Sverige har bränt sin VM-chans i mars samma år som VM ska gå. Det blir också lite löjligt.
Ja, jag håller med. Just alla de som tycker att det är rätt VM att missa. Och så. Jag har lite liksom så att då ska man inte delta i tävlingen överhuvudtaget. Om man tycker att det är rätt, då är det bättre att avstå kvalspelet. Och jag, för mig blev det också liksom att det får man väl säga att supportarna har ju tryckt på sina klubbar. Men att liksom SEF då säger hösten 2021 att ah, men vi släpper inte våra spelare till Qatar längre. När de har varit i Qatar 2 år, 5 år i Abu Dhabi, de har varit i Saudiarabien. Och så dessutom säger SEF-klubbarna vi ger rött kort till FIFA hösten 2021, 1 år till VM. Och samtidigt har man sålt rättigheterna till allsvenska till ett bolag i Mellanöstern som ska se till ungefär, det är ju en Annie Lööf-variant, bara det att vi ger rött kort med ena handen, andra handen säljer våra rättigheter till Mellanöstern där vi kan eventuellt få några intäkter. Mm.
Just den där Annie Lööf-varianten, om vi kan benämna det som sådan, jag skulle bara vilja sy ihop säcken kring det vi berörde lite tidigare avsnittet där med Alexander Isak och att han har gått till Newcastle och att det rönte en storm bland svenska fotbollsföljare på alla sätt och vis.
Det är ju lite samma sak.
Ja, men väldigt mycket samma sak, för vi pratade om det då för någon månad sedan att det blir så lätt att kasta skit på Alexander Isak för att han blir ett ansikte och en fysisk kropp och någonting konkret att ta på när det kommer till det som är fel med Saudiarabien, den moderna fotbollen och de smutsiga pengarna här hemma i Sverige. När han bara är något slags slutresultat på 2 ben av någonting mycket, mycket större och någonting mycket mer nationellt som Sverige är insyltade i från första början. Men det har folk ingen aning om. Man kanske inte sitter på de förståelserna för nationella politiska relationer, internationella relationer och så vidare och så vidare. Och det är ju betydligt viktigare att lyfta än att vi ska kasta skit på Alexander Isak som är 22 år och vill uppfylla sin dröm om att spela Premier League.
Ja, nu är jag håller med dig. Men jag håller med om att man måste bredda frågan. Men jag tycker att det är klart att vi måste ställa frågor till Alexander Isak, precis som vi ställde till Emil Kraft. Nu tillhörde jag Emil Kraft-klubben när den köptes. På samma sätt som vi måste ställa frågor till Henrik Stensson.
Det är klart att man ska ställa frågor, du förstår vart jag vill komma.
Ja, jag förstår, och det är här jag ska bredda nu. Men det vi har missat tycker jag är att ställa frågor till Marcus Wallenberg och de som äger stora bolag som var där 2016 efter de hade skrivit en debattartikel 2015 där de liksom tryckte på. Alltså gräddan av svensk näringsliv, Stefan Persson, Wallenberg, Leif Johansson, Börje Ekholm, alla de skrev en debattartikel i DN. Vi måste handla med Saudiarabien. Sveriges välstånd hänger på det liksom. Och sen åker Stefan Löfven dit med Wallenberg. Och jag menar...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wallenberg känner nog mer till det med än vad Henrik Stensson gjorde, trots han fick en 500 miljoner på det hela för att vi har handlat massa om med de här länderna. Men vi måste ställa frågor även till Wallenberg så då, och ta in det i en större sammanhang. För att jag håller med dig att Alexander Isak och Henrik Stensson kan ju inte ensamma bära det vi tycker är för jävligt med Saudiarabien samtidigt som vi skeppar vapen och annat till den regionen.
Och man måste ju också kunna få tycka att det är roligt att Alexander Isak gör mål borta mot Liverpool i sin Premier League-premiär i Newcastle samtidigt som man tycker att det finns en jävla problematik här.
Så är det ju, och det är ju när man sen klyschar numera att när man säger att man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Här handlar det kanske om att hålla 10 tankar i huvudet samtidigt. För det är ju klart att man kan tycka att det är en häftig sportslig flytt för Alexander Isak, och jag menar alla som har varit på St. James's Park vet ju att de dårarna på läktaren där, de brinner för sin klubb på ett sätt som få andra i England. Mm. Det är ju något helt otroligt. Sen är jag inte avundsjuk att byta Sociedad mot just Newcastle.
Det är ju något genetiskt i vattnet där som gör att de
blir knappt. Vet jag inte, men det är ju häftigt att spela fotboll där, och det är ju Premier League. Jag fattar ju det. Och sen finns allt det problematiska, och att de som ifrågasätter Saudiarabien kan ju nu liksom få hugg från Newcastle-supportrar och så. Vi måste ju klara flera steg helt enkelt i det här. Och så får Alexander Isak också kanske tänka efter att ja, visst, jag skrev på ett kontrakt som är värt en halv miljard på 6 år. Det kanske har vissa komplikationer. Då får jag beredd att svara på de frågorna.
Toto Blotto är sponsrad av MQ. Mäktiga MQ. Extra härligt är det att sitta på en tandemcykel med MQ nu när det blivit höst. På riktigt! Och sommargarderoben, ja, den har stängts ordentligt. Nu är det höst. Det är rutiner, svampplockning, kanske lite träning, långkok, men framförallt riktigt, riktigt snygga kläder i krispig höstluft. Och MQs höstkollektion är full av nyheter i neutrala toner blandat med skarpa kontraster av grått och svart. En kollektion med fokus på det klassiska, stilsäkra och multifunktionella. Och det är plagg av högsta kvalitet i basgarderoben. Och ett av höstens nyckelplagg, det är den klassiska svarta rocken. Jag använder den till jeans, jag använder den när jag har stylat upp mig. Ja, men man kan använda den till i stort sett precis vad som helst. Och till vilka skor som helst, det tycker jag är viktigt också. Du kan ha den till sneakers om det är en sån där härlig, krispig, solig höstdag. Men du kan också ha den till ett par boots. Alla mår bra av en svart rock, det är jag säker på. Så ta dig till MQ och hitta din nya höstlook du med. De erbjuder utöver allas nya kläder också jättemånga smarta tjänster. Skrädderi, personal shopping, second hand och så vidare. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Denna vecka är vi sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Och det, mina vänner, är marknadschefens absolut bästa vän. Ja, men känn bara på en del fakta. De har alltså data på vad alla sina kunders konkurrenter håller på med. Och det är ju faktiskt lite sjukt. De kan alltså peka ut att det här gör era konkurrenter och sen anpassa sina kunders marknadsföring för att liksom ta konkurrenternas körsbär. De plockar körsbären från tårtan. Annars jobbar Grit primärt med att marknadsföra svenska kunder på en nationell marknad, men gör också globala omvärldsanalyser och medieval. Det finns ingen jävla rabattkod eller erbjudande, utan erbjudandet är tid och ett gediget, hårt och långsiktigt arbete med att utveckla ditt företags marknadsföring. Så för alla er som lyssnar på det här nu och går runt och tänker i de här banorna, Grit heter om ni ska kontakta. Dina kontaktpersoner är supernördiga fotbollsfans dessutom. Därför vi älskar Grit här på Toto Balotto. Så gott snack är garanterat mellan business-samtalen. Kontakta Andreas eller Jakob på www.gritmedia.se och prata bättre marknadsföring. Stort tack till Grit. Ni är fantastiska. Hörrni, vi är ju sponsrade och vi går hand i hand med våra goda, goda vänner på Heineken Alkoholfri. Och som ni vet, alla som följer Champions League, så är de också hand i hand med världens bästa fotboll. Och tipset är väl så här i Champions League-tider, när man sitter där och kollar på tv och myser i soffan och hösten är där, att kyla ner ett gäng 0-0er från Heineken och bara ha det härligt framför tvn när Champions League spelar. Har ni inte testat Heineken 00, då rekommenderar jag det verkligen starkt. Det är den godaste alkoholfria ölen där ute om ni frågar mig. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken för att ni dels då är med och går hand i hand med Champions League, men också med i våra händer här i Toto Balotto.
Jag tror att det är typ 33 minuter sedan som du pratade om det här. Men när jag bröt in där med det här moraliska dilemmat. Det pratade ju du och jag väldigt mycket om då. Och det har väl varit, alltså så här, det har man väl pratat om senaste 5-6 åren. Alltså, i synnerhet.
Nej, men jag tycker att du tar upp det bra i det sista kapitlet. Och som du sa, det var 33 minuter sedan. Men kanske kan komma tillbaka till det. Att så här, man skuldbeligger supportrar.
Exakt,
som,
men när du ville slå fast då att FIFA hade kunnat göra annorlunda. Ja. Och att det blir ju även ett moraliskt dilemma för alla oss. För dig, mig, alltså för alla som följer fotbollen så blir det ju ett moraliskt dilemma i det här att med alla de här felen som finns där uppenbart för blotta ögat att se, ändå så fortgår det och ändå så tittar jag på matcherna, ändå så följer jag med i cirkusen, ändå betalar jag de här abonnemangen. Alltså så här,
det
man
finns
är ju
en
del av det också.
Det finns en fördjupning i det här som jag tycker du gör som är viktig, att för 10 år sedan då såg inte du det här. Och då har du ändå liksom dina journalistiska känselspröt ute mycket mer än
tydligen
de flesta.
Inte
tillräckligt.
Tydligen inte bra nu.
Men då tar du ju faktiskt upp det i boken, om vi ska bredda det ytterligare då. Vad gör man då nu? När man märker att okej, nu går VM till Nya Zeeland och nu går VM till Mexiko. Det blir svårare att få ett mästerskap. Jo, då har man ju bara gå in i andra delar då av fotbollen. Till exempel Newcastle. Men inte bara, du nämner belgisk division 2-klubb och så vidare och så vidare. Alltså, de hittar ju vägar, pengarna, man ska säga, de här...
Ja, och det är väl det som är liksom lite som att matchkalendern är ju sprängd, som ju alla vet. Att alla vet på något sätt att det är ju som med klimatet. Alla vet att det går åt helvete med matchkalendern. Ändå bara vill man lägga på mer matcher för att alla vill ha mer. Spelarna vill ju inte ha mindre i lön. Alltså, och det är ju lite svårt. Och samma blir det ju med de här pengarna som ligger och väntar i Qatar eller Saudiarabien eller vad det nu är. Att folk vill ha de här pengarna, folk vill ha den här underhållningen. Och jag förstår ju de som slutar hålla på lag. Jag menar, jag vet ju inte vad som hade hänt om Qatar hade köpt Leeds. Hur hade jag reagerat? Det är svårt att liksom... Hade jag tyckt det var lika kul eller hade jag inte? Det är ju svårt att veta. Jag fattar de som lämnar den internationella fotbollen. Tyvärr är det ju så att det är inte så att de är i drivor. För att marknaden finns där fortfarande. Det är fortfarande så många i världen som tycker att detta är så fantastiskt. Och då är det ju viktigt för oss att trycka in det andra. Vad är det Saudiarabien vill med Newcastle? Eller varför är de där? Och Abu Dhabi står bakom Manchester City och de fuskar med sina betalningar. Vilket ju framkommit väldigt tydligt när det har läckts dokument. Och Mancini hade en del av sin lön från något bolag i Abu Dhabi. Och ja, men det är ju massa sådana saker. Vi måste ju få upp det till ytan.
Men jag tänkte på en sak när jag hade läst klart boken. Det är ju många nu som ska bojkotta. Jag vet inte om det blir så i slutändan. Men många i vår bransch som har sagt det i alla fall. Och jag tycker ju att det är jättebra att vi åker ner och bevakar och ställer frågor och sådär. Men nu har du skrivit en bok om det. Du har varit nere och intervjuat prinsar.
Han
var del av organisationen.
Nummer 2 i organisationen.
Han är en ganska tung gubbe och han satt i den här vita
särken.
Ja, i alla fall. Och sen så är det, ja, men du går ju lite i bräschen här för svenska journalister och bevakar det, tycker jag. Och så kommer några andra. Du känner ingen rädsla av att åka ner. Kommer du liksom vara noggrann med kaffet, vattenflaskor och så vidare?
Nej, jag känner faktiskt ingen rädsla. Jag var ju där då när de
grämde
norrmännen, Halvar Ekeland och hans kollega. Jag stod bredvid dem och vi hade rätt mycket kontakt eftersom vi var där. Och man skyllde på att de hade filmat någonstans där det inte var lagligt och höll dem 32 timmar och suddade ut deras material. Men nej, jag kan inte påstå att jag...
Du har inte tänkt tanken?
Nej, det som jag tänkte är att om de inte skulle vilja att jag åkte dit. Men jag har inte fått några sådana signaler. Han sa ju till och med Nasser Al-Khattar, som jag intervjuade, även för han var på minst sagt dåligt humör efter intervjun, så sa han ju att vi ses om ett år. Så att jag utgår från att man kan åka dit. Och jag är ju långt ifrån ensam som har varit där och skildrat detta. Och så att jag tror inte att det är någon fara.
Makabert kanske att skoja om, men det hade ju varit ett enormt genomslag ifall du hade blivit förgiftad och dött på kuppen. Alltså, vilket sätt att gå för fotbollsjournalisten Olof Lund.
Ja, det får jag ju hålla med om.
Ja, men det är ju stora journalistpriset postumt, såklart. Det blir ju något...
Alltså, staty, såhär, tänker jag.
Det blir ett Olof Lund-stipendium.
Staty utanför Rich. Eller kanske en sån här som sitter på Rich.
Där vill man ju hålla sig inom...
Där vill man hamna, tror du.
Nej, där vill man inte hamna. Men man vill ju hålla sig inom rimliga gränser. Det är ju inte så att jag liksom vi drivs av att jag skulle bli gripen eller att någonting skulle hända, utan jag ställer frågor som jag tyckte var rätt givna liksom. Ja. Och jag tycker att de är nog rätt vana vid det. De är nog överraskade över att de har fått så mycket kritik som de har fått. Det var de inte förberedda på. De trodde liksom att det skulle dö ut.
De trodde att de hade washat sig förbi det.
Ja, på något sätt. Och sen har det då bara tilltagit i vissa länder. Man får ju säga att det är ändå rätt få länder där det är så här.
Mm. Jag tyckte Thomas ställde en intressant fråga där med vad såg man inte 2012 som idag är uppenbart? Vad kan man idag då kanske eventuellt se och hitta som... Ja, men går att förändra, förhindra och så vidare framåt i tiden på det temat. Du pratar ju om att ja, men fler och fler ruttnar ju på hur det är idag. Fler och fler hoppar av och kanske liksom ger upp att följa med i den internationella toppfotbollen, även fast det inte är några driver som du säger. Men tror du att ja, men i takt med att den här cirkusen rullar och snurrar snabbare och snabbare, att fler och fler kommer bryta sig loss och att det på något sätt någonstans kommer växa fram någon form av motrörelse och en opposition parallell fotbollsvärld som kanske drivs
den
av andra
finns ju. Ja, den fast... finns ju i supporterrörelsen som man försöker tysta ner i många länder, som man har gjort i England bland annat genom att sätta hårt mot hårt. Och man har också väldigt lyckat använt fotbollsvåldet liksom som en del i att liksom stänga arenorna och få, alltså att folk gör sig hörda. Det är därför det är inte därför bara, men delvis därför jag på något sätt försöker belysa den andra delen av supporterkulturen som är en helt viktig del och att den finns. För att tar vi bort den, till exempel från den svenska fotbollen, vad har vi då kvar?
Nej, det är klart att jag vill bara markera liksom att du och jag har helt olika syn på just det, våldsbiten.
Eller nej, fall. Det har vi nog inte.
Nej, men den kan vi skippa. Men däremot håller jag helt med dig om att supporterna har varit helt avgörande för det här. Då har man ju sett i hur de har drivit klubbarna. Jag menar, de svenska storklubbarna åker ju inte till Dubai på träningsläger längre. Samma är det i Norge. Vi ser ju hur medlemmar och supportrar försöker påverka Bayern München. Så att jag tror att det här kommer att finnas. Och jag menar, alla hyllade ju supportrarna när de stoppade något som var rätt, det vill säga Super League så att säga. Till och med i England tyckte man ju det var fantastiskt liksom att de kom ut där och agerade mot Liverpool, Manchester United, Chelsea och så. Så att på det sättet är det supportrarna som är viktiga. Problemet är bara att det är nog för lite för att påverka tillräckligt mycket. Därför att fortfarande är det så, det är tillräckligt många som vill vara anknutna till det där. Hade det varit så att driver hade fallit ifrån så hade inte sponsorerna varit intresserade. Rättighetspriset hade inte fortsatt gå upp. Det är ju ändå så att fortfarande slåss mediebolag, det är nya aktörer, det är Amazon och det är liknande som kommer mer och mer in och vill ha de här rättigheterna. För att det finns så många som är beredda att betala mycket för att följa sitt favoritlag. Mm. Det är inte tillräckligt många som avstår.
Och där, jag är inte så att jag vill kategorisera supportrar. Och jag tar inte an vid liksom, våldet på något sätt här. Utan jag vill bara kategorisera liksom, var pengarna kommer ifrån från supportrarna. Alltså, du har ju dels då de supportrarna som går och kollar på fotboll. Och sen så rättigheterna, alltså då har du soff-supporterna och jag tror att det är deras pengar nästan som är de viktigaste pengarna. Det är klart att matchday-intäkter är viktiga och så vidare, men Gusten och jag kan ju ligga hemma och kolla på Serie A och Premier League, köpa tröjor och betala dyra tv-rättigheter för att få se på alltihopa. Och de tror jag nästan är de viktigaste och de plisar man ju hela tiden genom att göra bra sändningar och göra det mer och mer tillgängligt att sprida ut ett spelschema så man kan se flera matcher och så vidare.
Ja, nej, och det är ju fullständigt revolution. Och sen får man ju ändå säga att även fall man i England gjort liksom en gentrifiering av publiken som ju är, det är ju liksom också ett komplext grej med efter Hillsborough. Där hände ju ändå, eller liksom Hazelstadion, det hände ju ändå allvarliga saker. Hazel var ju mer huliganer, Hazel var ju polis, eller Hillsborough var ju polisen som fullständigt misslyckades och massa oskyldiga supportrar gick bort. Det ledde ju till det här liksom att man byggde om arenorna, samtidigt kom Premier League och det liksom, det blev någonting helt annat. grejen är ju att de har ju sån hög beläggning på, i Premier League, när man ser liksom deras publik, de är ju liksom 95% och uppåt, vilket innebär att de har ju bytt publik, mm. men har fortfarande en publik.
Så ja. Om jag hör dig
rätt. Jag ska
rätt.
Bara säga att den viktigaste rörelsen som du tog ändå upp det, som faktiskt protesterar mot det här, de som protesterar högljuddast och även liksom i Champions League-matcher, det är ju supporterkulturen. Det är bara viktigt tycker jag att säga.
Och om jag då hör dig rätt, så är det ändå en utopi och en naiv tro att det, ja men ge det 10 år då, om 10 år 2032, det kommer inte finnas någon form av parallellsamhälle rent fotbollsmässigt.
Det går inte att utesluta, för att skulle Superligan hända på ett eller annat sätt, då tror jag att om de liksom kommersiella jättarna bryter sig loss, vilka det nu blir, eftersom den dragningen finns hela tiden och det växer väl ännu mer med tanke på att Premier Leagues överlägsenhet ekonomiskt gör att det finns frustration i Italien och Spanien. Om det händer så skulle det kunna växa fram någonting annat. Alltså, det går inte att säga att det inte händer. Vi ser ju liksom att de här gamla idrottsmodellerna utmanas. Och det var ju ingen som trodde att bossmandomen skulle leda till vad den gjorde. Jag menar, UEFA var ju helt säker, det var ju Lennart Johansson som var ordförande, att de skulle få rätt i EU, liksom de skulle, det vara ett undantag, och så gav man inte det. Och nu i december så kom ett beslut kring Superligan. De tre kvarvarande klubbarna har utmanat EUs, eller utmanat UEFAs monopol i EU-domstolen, och det kom ett beslut. Det kanske faller där. Vi ser ju liksom att den Saudi-finansierade Live Tour går in och utmanar PGA-touren. Alltså det händer saker. I simning kom det ju en International Swimming League, tvingade ju simningsförbundet. Basketen spelar ju faktiskt i två olika Europa-ligor. Det går inte att säga att fotbollen kommer klara sig oskadd. Men jag ser inte, just nu ser jag inte liksom hur det ska ske. För att den här strukturen är så himla stark.
De står ju ändå på sig lite, Superlig-klubbarna, några av dem, ja, fortfarande.
Men jag vill ändå tro att över tid, med liksom så här, den fotbollsverklighet vi nu lever i och så har gjort kanske de senaste 3-4 åren, alltså om det här fortsätter i samma takt och det bara blir mer och mer och mer, så vill jag ändå tro att jävligt många kommer känna nej, Jag pallar inte mer av det här. Det är för mycket, det är för smutsigt, det är för svulstigt. Det trycks ner i halsen på mig. Jag vill tillbaka till någonting som var förut. Och att det kan leda till någonting annat.
Återigen finns det en rörelse som driver det framåt.
Ja, jag fattar din tanke. Sen är det ju alltid så att nu är vi i olika åldrar, att liksom den första intrycket man får av fotbollen, det är ju det som sätter sig, det är ju det som blir det rena så att säga. Sen att det inte var rent på den tiden kan man ju säga att det är skitsamma. Men liksom VM74, VM78 är ju liksom mina stora. Och det var en annan tid, Malmö FF fick till Europacup-final och alltså liksom så.
Och jag hade 90-talet med IFK Göteborg och 86.
Och den tiden kommer aldrig komma tillbaka. Mm. För att dagens unga växer upp med någonting annat. Mm. De får andra intryck, de spelar PlayStation, det är något helt annat. Så att, ja, det fylls ju på med nya generationer av supportrar eller fotbollsälskare som växer upp med en bild av någonting annat. De är vana vid VAR. Vad det nu är. Eller liksom, det är ju som de som alltid säger att vi kan inte ha teknisk utveckling. Jo, men jag menar, vill du ha ingen avbytare, en läderkula som väger liksom 100 kilo när det regnar? Eller, alltså, fyrkantiga ribbor. Det händer ju grejer hela tiden och har hänt grejer hela tiden. Nu har vi 5 avbytare. Jag menar, jag minns när det var 1 avbytare.
Hörrni, jag tycker att alla som finner det här ens det minsta intressant ska köra.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
släppa Olofs nya bok Templet i öknen. Så köpte Qatar världens största sport. Finns väl, antar jag, precis överallt?
Ja, den finns överallt.
Men signerad och så, kan man hitta det?
Alltså det går att hitta Olof i precis alla bokhandlar.
Ja, det hoppas jag i varje fall. Nej, men det är ju ett jobb efter jobbet så att säga med boken. Så jag har ju, när den här podden släpps, har jag precis varit på bokmässan och precis kommit ut. Och, så att, men den finns i nätbokhandlar och allt, överallt helt enkelt.
Och när den här podden släpps så är vi dessutom mitt emellan två stycken Nations League-landskamper för Sverige. Inte helt oviktiga. I och med att vi spelar in när vi gör så känns det helt meningslöst i att spekulera hur det kommer gå eller hur det har gått. Utgå från någonting som bara blir presumtivt. Men det går väl oavsett hur det gick i matchen som har spelats att understryka vikten av de här matcherna och hur det går för Sverige i Nations League och kanske framförallt för Janne Anderssons aktie.
Ja, framförallt vill man inte rasa ut. Alltså, när vi spelar in detta så kan man ju teorin faktiskt bli passerad av Slovenien som man möter i den sista matchen som då spelas imorgon när, om ni lyssnar på detta måndagen 26. Och de har ju, när vi spelar in är det 2 poäng för dem och 3 för Sverige. Så att det gör att det är tryck, för hamnar man liksom, Ryssland kommer hamna sist i den här B-divisionen, det vill säga blir då lag 32. Men just nu är Slovenien lag 31. Det innebär att man hamnar i fjärde sidningsgruppen inför EM-kvalets lottning i oktober. Det vill säga att ett lag kommer hamna där. De andra hamnar i tredje, troligtvis i tredje sidningsgruppen, och det är där Sverige ser ut att hamna. Men det är viktigt att åtminstone hamna i tredje sidningsgrupp, för Sverige har ju inte chans att ta bakvägen via playoff eftersom man ju inte vinner sin Nations League-grupp. Det vill säga att man kommer få antagligen ett superlag och ett rätt bra lag. Mm. Och så är det bara 2 platser till EM. That's it.
Det känns ganska länge sedan som vi tog ett par tunga skalper och det var vind i seglen.
Det känns också
och
som att det har gått rätt fort också att hamna här där vi är just nu.
Verkligen. Nej, men jag kan ta mig så långt tillbaka i tiden som juni 2021. Så tänker jag, det var senaste gången.
September 2021 när man slog Spanien hemma.
Absolut.
Då var det vind i seglen. Man åkte till Grekland, Aten, tänkte att nu har man ju alltid egna fötter.
Och så, vi skulle vinna gruppen till och med.
Ja, nej, men det, man hade ju det läget. Typ.
Vi skriver i alla fall ett år i kalendern sen landslaget mådde bra.
Ja,
så verkligen är verkligen känslan.
Ja.
Och hur ser din prognos ut?
Ja, men det är ju, nu tyckte ju Janne Andersson synd om sig själv i offside, även om han sa att det var bara 5 minuter av 2 timmars samtal med Johan Orenius. Bra intervju offside med Janne. Men det är ju lite plågsamt för honom om man ser liksom speltid och liknande för svenska spelare och skador och tillväxt. Jag menar, på vänsterbacken är det Ludde Augustinsson och Martin Olsson. Det känns ju inte liksom Ludde Augustinsson har ju knappt spelat särskilt mycket sedan han lämnade Tyskland. Martin Olsson spelar i Malmö lite av och till, men jag förstår Jan Andersson om han är orolig. Sen handlar det om att få ihop ett bra lag till i mars nästa år, för jag menar, Nations League har vi ju vaskat. Det gäller ju nu att testa fram spelare helt enkelt.
Det är en annan podd och en annan stor fråga att diskutera, men så mycket som jag ser av svensk ungdomsfotboll och det som händer i andra länder också, så har vi ju halkat efter.
Ja, nej, och det är ju det Janne är inne på när han ju är inne och tafsar på allt från en 51%-regeln till liksom talangutveckling och så, och Danmark som har färre lag. För det är ju ändå så att Danmark har ju sprungit ifrån Sverige både klubblagsmässigt och landslagsmässigt, och de har ju ingen 51%-regel. De har lite tuffare akademitag, vaskar fram talanger, och sen är de bättre på att ta betalt, men det hänger ju också på att de har haft bättre framgångar i Europa.
Rent sportsligt och kvalitetsmässigt så går det väl även att konstatera att Norge går ruskigt starkt. Om de är förbi oss eller inte,
det
tvistar väl de lärda, men det är ju det är ett ganska tydligt ytterligare exempel på att andra länder gör någonting väldigt
rätt. Får fan hålla finnarna bakom oss i alla fall.
Ja, nej, precis. Nej, men det måste ju ha slagit Janne Andersson under sommaren, liksom. Vad kör jag vidare med? Liksom? Men han måste väl på något sätt återuppfinna sig själv. Låtsas att det är 2016 igen. Att han tar resterna som är kvar och så få ihop ett gäng till kvalet som börjar i mars 2023. Det är väl det som är fokus.
Få ihop det här 4-3-3 också.
Ja, om det nu är, det lät ju, han halkade ju ändå runt på
allvar. Ja, det är bra.
Vi kan väl säga så, Thomas, i alla fall, att på torsdag så tar vi ner de här båda landskamperna utifrån hur det faktiskt gick och vad vi faktiskt drar för växlar av dem. Avslutningsvis bara så skulle jag kort bara vilja gå tillbaka till det stundande världsmästerskapet i Qatar och din bok. För några veckor sedan så kom ju Filter med en artikel som blev väldigt uppmärksammad om alla migrantarbetare som har dött senaste 10 åren.
Ja, precis. Jag har faktiskt med hänvisat till Filter i boken, och de pekar ju just på att den dödligheten, om det är då 6500 utifrån alla gästarbetare, så är det inte så stor dödlighet. Och ja, min ingång är liksom hela tiden att ha en död så är det ju fel. Och sen att det är många som har dött. Det svåra är att ingen vet egentligen riktigt hur många som har dött. Ingen vet egentligen varför de har dött. Och Amnesty pratar om 15 000 på samma tid och vill ju att Qatar ska utreda det. Qatar har inte velat utreda det. Så att,
jag som inte har läst det, så menar de typ att de har dött av ålder tiden?
Nej, alltså, det jag skulle komma till var då att Filter slog fast att ja, men siffran 6500, den verkar ju liksom adekvat i sammanhanget. Men jag tror att för väldigt många så blev det ett litet uppvaknande i att okej, det är inte 6500 migrantarbetare som har byggt VM-arenorna som har dött, utan det är totalt 6500 migrantarbetare i Qatar som har dött
av olika anledningar.
Olika anledningar. En hel del absolut i jobbet, arbetsplatsolyckor och så vidare och så vidare. Men det sker ju över hela världen. Okay. Och så hade de jämfört de här siffrorna per capita eller per...
Det saknades ju jämförelsetal i Guardians liksom för att göra det statistiskt riktigt. Så Mattias Göransson som skrev den här artikeln menade ju att journalister går bara på en boll, vilket är ju rätt, för alla såg liksom siffran, wow, körde Guardian. Och B, journalister kan inte statistik, och det har han ju också rätt i.
Nej, men det jag bara ville landa i att det blev, i alla fall för mig, alltså en ny typ av verklighet kring diskussionen om migrantarbetarna som har dött i samband med att Qatar har fått VM och har byggt upp det här VM:et. Det antar jag att du också kände.
Jag håller med om det, och därför jag har ju aktat mig lite för jag har siffrorna med i boken, så har jag aktat när jag är med i media och så vill jag inte att de ska, alltså jag drar mig bort från siffrorna, och jag pratar med Johan Lindholm, Byggnads, som ju har varit väldigt aktiv i Qatar och så var den som drog igång att svensk idrott ska liksom ta ställning mot liksom att mästerskap ska gå. Och han säger ju det att vi vet inte hur många det är. Nej. Men vi ska tänka, för varje som har dött så är det massa som har skadats. Och jag har även pratat med Martin Chibi som gjorde den här Cards of Qatar. Alltså han har gjort spelarkort, idolkort, fast på gästarbetare som har dött. Och han har ju åkt till Nepal och en del av de här länderna som har skickat gästarbetare för att träffa familjer och så. Och han säger också det. En sak som vi inte pratar om är liksom, det är väldigt mycket självmord och psykisk ohälsa. Att åka och bo och jobba under de förutsättningarna är inte roligt. Det sliter på folks psykiska hälsa. Och dessutom kan det vara så att en del kanske åker dit och kommer hem och har inga pengar med sig hem. Det finns massa...
underbetalda bordåret som du beskriver i boken. Den du träffar och så vidare.
Jag tänkte i alla fall när jag läste de där artiklarna att fan vad man bara liksom köpte in sig på att så här är det. Och så har man gått vidare med livet och utgått från att...
Ja, men det är ju på samma sätt som att man inte kanske 2012 såg Qatar. Nej. Sen plötsligt sett sig en annan bild att fan, det har dött 6500, för det har Guardian skrivit. Och där är väldigt bra av Mattias Göransson och Filter att belysa. Jag är glad att jag fick med det liksom min bok också, där jag hänvisar till Filter.
Köp Templet i öknen, följ Olof Lund i hans sociala kanaler för att få reda på var han befinner sig när han signerar böcker land och rike runt. Jag misstänker att det kommer bli en hel del stopp. Avslutningsvis bara, kanske en downer som avslutning på avsnittet, men det har ju nyligen varit val här i Sverige. Jag tycker att TV4 har gjort en väldigt bra följetong kring att idrotten har fått otroligt lite plats i den här valrörelsen.
Som vanligt?
Ja, kanske. Men
ändå tyckte RF-basen Björn Eriksson att det var mer än vanligt. Men TV4-sporten kollar ju att det var året från sista augusti 2021 till då 1 september 2022, så tror jag det var 1% som handlade den mediala bevakningen val. Och jag håller med om det. Och framförallt upplever jag ju att Jag skrev en krönika i Dagens Industri här om veckan just att idrotten sitter ju på väldigt mycket av det som är problemen liksom, som vi pratar om, integration, kriminalitet, unga som skola, hälsa och sjukvård. Jag menar, idrotten är ju, sitter på lösningen på mycket av det. Det känns ju som att vi inte har en idrottsminister. Jag vet att det är uttjatat och många tycker att det är idioti.
Men är ändå värt att påpeka.
Ja, jag tycker det. Om det inte spelar någon roll att ha en egen minister, så kan väl kulturen ha en sån ambulerande minister som byter lite departement. Då hade väl Jonas Gardell fått gått i bananas och DNs kultursida också, så det har ju ändrats på en dag. Men de lyssnar inte på idrotten. Nej.
Det jag ville fråga dig bara rent konkret, det var du som är då betydligt mer insatt i hur det politiska landskapet ligger när det kommer till idrotten. Vad gör du av valresultatet? Vad tror du att det innebär för idrotten här framöver?
Jag tror tyvärr inte så mycket, därför att oavsett vilka som har styrt så har det egentligen varit samma styrmodliga behandling av idrotten. Jag upplevde att när Ygeman, fördel med att Anders Ygeman, nu fanns han ju på justitiedepartementet som integrations- och migrationsminister. Fördelen var ju att han var väldigt idrottsintresserad, men jag tror ändå att idrotten hade mått bättre av en renodlad idrottsminister som faktiskt kunde lyfta idrottens frågor och som kunde se idrotten. Men jag tror inte att det gör någon skillnad, för att oavsett vilka som har styrt, när det var Reinfeldt eller det var Löfven, det har varit, de syns gärna när det är medaljer och matcher, men inte annars.
Men jag tror precis som Olof att alltså, väldigt många av de samhällsproblem som vi har, fan vad idrotten kan göra skillnad där.
Ja, otroligt. Otroligt.
Verkligen.
Ja.
Ja, hörni, vi börjar närma oss 70 minuter, så att nu pekar Olof Lund på mig.
Ja, och jag ska ju säga,
du skulle få chansen att plugga och prata mer.
Nej, men jag ville bara säga att jag är ju, det är ju en tradition när jag är här, att jag låtar ut tre böcker.
Ja.
Och då har jag en, jag vill att man ska hitta den gemensamma nämnaren, eller egentligen det är två personer som ska kopplas ihop med Landskrona Boys och med Djurgården och hårdföra backar. Två personer ska det vara.
Vad har vi? Djurgården och Landskrona?
Djurgården och Landskrona har spelat bägge för. Bägge lite, ja men sådana som provocerade folk och som folk kunde bli irriterade på. Oerhört sköna personer, bägge två.
Jag tror jag har en.
Säg inte.
Nej, det
så att, de som är snabbast att svara i Tutto Balottos Instagram-flöde, rätta namn, två stycken, skicka en signerad bok. Tre signerade böcker till de som snabbast svarar på det.
Jag hade också förberett en röd tråd här, en gemensam nämnare. Jag tänkte om du hade tre böcker så ville du ha tre olika.
Ja, okej, okay. Men då tar vi två på min och en på din.
Ja, ska ni se. Kan ni börja tänka också?
Mm.
Då är liksom den gemensamma nämnaren mellan Luis Suarez, Thomas Svirdauskas och Christer Pettersson.
Alltså den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson?
Jajamän.
Oj. Ja, det är ju ingen dålig gemensam.
Christer Pettersson, Thomas Svirdauskas och Luis Suarez. Den gemensamma nämnaren. Eller den röda tråden. Ja. Hur man nu vill benämna det.
Mm.
Det är spännande.
Underbart. Mycket. Vi skickar upp en bild på oss med boken. Och så är det i det Instagram-inlägget som tävlingen bedrivs.
Ja, och är det så att jag som vanligt också får önska en låt när jag är här?
Ja, så är det verkligen.
För det gillar man ju. Ja, fast nu vill jag ju ha lite. Jag är ju, till skillnad från er, uppvuxen på det politiska 70-talet. Och jag vill ju ha någonting, även för jag är emot bojkott, så har jag ändå alltid älskat Stoppa matchen med Hoola Bandoola Ola Band. När de liksom verkligen agerar. Supporterrörelsens föregångare i Båstad. Rhodesia mötte man och Chile. Vet eller du? Rhodesia slutet på 60-talet flög man till Rivieran, spelade matchen där och sen var det Chile 70-talet.
Vet du hur man vet att du börjar bli gammal?
När jag säger att jag är gammal.
Mm.
Ja. Finns det något annat sätt?
Nej, nu blev jag påmind om att du börjar bli gammal.
Jag börjar bli skitgammal.
Då skulle jag säga, vet du varför jag känner att nu börjar han bli gammal, Olof?
Nej.
För att spelat? För ungefär 545 avsnitt sen
Körde jag stoppa matchen
så då? Så körde du stoppa matchen.
Ja, det var ju dåligt.
Men jag älskar när en låt kommer igen.
Nej, jag kommer ihåg G-Code och lite andra sådana.
Men stoppa matchen var ditt första önskemål när du gästade.
Men jag tycker också att det är symboliskt starkt. Alltså, vi har avslutat med några låtar.
Var det då ni satt
gånger
på Radioplay på Görvelsgatan? Jag måste säga att det är inte bara för att jag är gammal som jag inte kommer ihåg det. Det är jävligt starkt att du kommer ihåg det. Ja, det är jävligt länge. Mycket vatten har runnit under broarna. Men nu är vi tillbaka och stoppar matchen.
Ja, bra. Alltså var 545 avsnitt så ska fan Hula Bandula Band stoppa matchen spelas.
Ja, och så liksom knuten näven. Och så stormar vi Båstad.
Ja, det gör vi.
Hörrni, ni ser såklart mycket mer av Olof i våra sändningar på C-more i samband med Champions League. Du brukar titta in någon gång här och där också när det kommer till fotbollslördag och fotbolls söndag. Och så var det lider då det stundande världsmästerskapet. Köp boken Templet i öknen. Följ Olof på hans sociala mediekanaler så missar ni ingen.
Och så alla mot alla. Vi sitter och håller tummarna alla. Vi är fans till Olof
alla
Lund.
Alla mot alla. Där du tävlar om en plats i Globen för fan.
Ja, precis. Då får jag klona mig om vi når dit. Men det tar vi då.
Det tar vi då, om det skulle ske.
Ja, men jag känner lite att jag tror att du har släppt alla mot alla lite här, Gusten. Jag står längst fram på barrikaderna som Olofs supporter. Liksom.
Ja, jag har hittat box.
Ja, du har hittat box.
Jag följde senaste säsongen. Bra. Med stor glädje.
Ja, härligt.
Hörrni, vi hörs igen då på torsdag. Yes. Då ska vi prata ner de två landskamper det svenska landslaget spelat i Nations League. Ha det så himla bra. Till dess, ta hand om varandra. Ciao.
Fascisterna regerar med terror och tortyr. Sen snackar de om lagen, där är det nästan som man spyr. Medan bönderna och jobbarna hålls i takt med militär. Jag spelar tennis, men de ska gärna inte spela här. Stoppa matchen. 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 På Berlin Olympiaden 1936 fick Hitler så mycket reklam att han nästan blev perplex. Och generalerna i Chile, de är ute efter samma sak. Men vi ska inte propagera för deras terrorapparat. Stoppa matchen. Stoppa matchen. Man kan väl inte spela tennis med dem där. Stoppa matchen. Stoppa matchen. Stoppa matchen. Man kan inte dra sig undan eller ställa sig bredvid. Om matchen spelas blir den chilenska överklassen stolt. Men om matchen stoppas visar vi vårt stöd åt Chiles folk. Stoppa matchen.